Hej och välkomna till avsnitt 1290 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Här följer ett samtal med samhällsdebattören Katarina Janouch om det senaste tidens svenska public service-fiaskon. Varmt välkomna. Katarina Janouch, välkommen.
Ja, hejsan. Tack.
Vi ska prata lite grann om en artikel du har skrivit som heter Tillrättalagda lögner och propaganda. Public service fortsätter leverera fiasko på fiasko. Och i den artikeln så har du några exempel från den senaste tiden egentligen. Kan du berätta lite grann om de här exemplen och din kritik mot public service?
Ja, jag tycker att man blir väldigt häpen när man ser vad vår skattefinansierade public service håller på med. För att nu är de ju så fullständigt skamlösa i hur de faktiskt ljuger folk rätt upp i ansiktet. Och jag tog upp framförallt tre exempel som nu under i närtid har varit väldigt ögonfallande. Dels så anser jag att det är ett fiasko när man bjuder in Fredrik Federley till Carina Bergfeldt, där han får sitta och ljuga helt ohämmat människor rakt upp i ansiktet och blir inte ifrågasatt. Det är så usel journalistik. Bergfeldt borde naturligtvis ha läst på om vad som har framkommit i den här härvan med Federleys kärleksrelation med en dömd barnvåldtäktsman. Men uppenbarligen så har man inte gjort det, och då får jag intrycket av att man har använt den här talkshowen till att tillrättalägga människor som inte är populära och olika skäl, och då väldigt politiskt. Till exempel Stefan Löfven och Ulla som bjöds in till den här showen efter att Stefan Löfven var i blåsväder efter att ha varit ute och handlat under julen. Då skulle det ske någon sån här gullegull, precis som i kommunistdiktaturer där den stora ledaren liksom sitter och stryks med hårs. Och sen Anna Ardin som har skrivit en bok om sin affär med Assange, eller Assange-affären, hela den historien. Och då bjuds hon in och helt okritiskt också får sitta och bre ut sig. Hon, Ardin, är också en propagandist, en socialdemokrat och aktiv i Tro, Hopp och Solidaritet, som är en islamistvänlig organisation inom Socialdemokraterna, kan man säga. Socialdemokraterna för Hopp och Solidaritet, Tro, Hopp och Solidaritet tror jag den heter. Där hon hela tiden försöker förminska hotet från radikal islam i Sverige och på det sättet opinionsbildar för att man ska dalta med de här människorna. Och nu det här tredje fallet som var aktuellt med Federley, där han sitter och låtsas som att han inte känner till att han är tillsammans med en dömd barnvåldtäktsman. Och den här programledaren Carina Bergfeldt sitter som en fågelholk och låter honom hålla på. Och alla som har följt medier, både faktiskt etablissemangets medier men också fria medier, vet att det här har Federley känt till sedan i somras. Och först när det här skandalen briserade, det var då han sjukskrev sig och det var då han gick in i väggen och började skriva gråtmilda inlägg på sociala medier om hur synd det var om honom. Och den här personen bjuds då in, gissar jag, för att han ska på något vis rehabiliteras, för att han återigen ska kunna vara gångbar som politiker. Nu tror inte jag att det kommer fungera, men ambitionen är helt uppenbar. För annars skulle han ju ha grillats på ett helt annat sätt. Och det här måste vi då finansiera med våra skattepengar. Jag kan säga så här på ren svenska, det är ren och skär skit.
Nej, men alltså det är intressant, för att den här showen har ju fått väldigt mycket, det här ska vara liksom Sveriges version av Skavlan, och Carina Bergfeldt har blivit väldigt liksom lovordad för det här arbetet hon gör med den här showen. Men som du säger, Alltså de personer hon har bjudit in, de är kontroversiella, och de är liksom, speciellt om man står lite mer på högerkanten som jag gör och du också, då tycker man alltså, varför just bara de här? Carina Bergfeldt var ju tidigare också Sveriges SVTs USA-korrespondent, och jag var väldigt kritisk till hon rapporterade om USA. Hon var väldigt kritisk till Donald Trump och till den amerikanska högern, och det får man väl vara, men det sken igenom totalt i hennes rapportering. Det var det som var min kritik liksom. Alltså hon försökte inte ens vara objektiv, och det känns som att här, hon är likadan här, hon försöker inte ens vara objektiv, utan de här får plattformar. Jag menar, Federley är ju det värsta exemplet ändå. Jag menar, han har levt ihop med en pedofil, och alla vet att han visste det här, och här får han en liksom inför hela Sveriges befolkning en plattform att på något sätt rentvå sig.
Exakt, och han inte bara visste om det utan han blev dessutom upprörd när han blev ifrågasatt, därför att han har ju varit också i möten med kriminalvården angående den här pedofilen, barnvåldtäktsmannen, som han har tagit in till sig och som har fått gå omkring på en ort uppe i Dalarna, där faktiskt människor som har bott grannar kontaktat mig och uttryckt sin oro. Även efteråt, efter att det här blev känt, de har uttryckt sin oro om vad det är som pågår på gården och sagt att de känner sig otrygga med sina barn. Så att till och med till mig har människor vänt sig som sa till mig så här: vi vill faktiskt flytta härifrån på grund av det här. Vi skulle vilja att Federley flyttade, men det kan vi inte liksom tvinga honom till, utan vi funderar på att själva flytta härifrån, för vi vill inte att våra barn ska känna sig inte trygga här.
Det skulle
Och den här personen
det
kände
skulle vara
så.
intressant om
Ja.
du samtalade med några av dem om liksom vad de tänker om hans intervju på hos Bergfeldt.
Ja, exakt, precis. Och det kanske jag kommer göra också här framöver. Men jag skulle vilja bara säga så här, han har alltså varit i möten med kriminalvården och han har vetat om, och han har till och med sagt till människorna där uppe att de ska läsa domen. Och att sitta och ljuga och säga att han inte har läst domen, då blev han faktiskt ifrågasatt av en annan gäst i den här soffan, Hanna Hellquist, en annan journalist som undrade hur han kunde ligga med, citat, hur kan du ligga med någon som ligger med barn? Och då skulle hon ha sagt, hur kan du ligga med någon som har våldtagit barn? För det är det det handlar om. Det finns ingen vuxen människa som ligger med barn. Men det spelar ingen roll, det är liksom en detalj. Och hon ifrågasatte honom och då blev han ställd. Han hade inte räknat med detta. Och sen har han gråtit ut och sagt att det här var det värsta han har gjort i hela sitt liv. Inte det faktum att han faktiskt har normaliserat den här pedofilens liksom tillvaro genom att på något sätt ta in honom i sitt liv, och inte att han dessutom kanske kunde ha utsatt sitt eget barn för någon slags risk, eftersom det var så det gick till när den här barnvåldtäktsmannen våldtog barnen. Han våldtog sin partners döttrar. Så att när han kommer in i någons liv som har barn, så kan han uppenbarligen inte bete sig annat än ett äckligt rovdjur. Men vad jag vill komma till vad gäller Carina Bergfeldt är att hon har blivit en socialistisk megafon. Hon har blivit en sån här propaganda-tv-verktyg där hon sitter med sin show och är liksom någon slags värdegrundsorienterad plattform. Den här studion, det är bara människor vars åsikter är liksom godkända utifrån ett socialdemokratiskt, miljöpartistiskt, vänsterperspektiv, liberalt. Det finns ingen borgerlig konservativ röst som får komma till tals där, utan alltihopa går i någon slags pravda stämning där.
Men jag
Och
tänker mig alltså.
det är helt sjukt då. Centern ingår ju i där också, för Centern är ett stödhjul till socialdemokratin, och det, man kan väl säga att Centern är någon slags falang av socialdemokratin numera.
Ja, det jag tänkte säga, alltså jag tänker mig ändå, så det måste finnas chefer för de här programmen som inser på förhand det här upplägget, det här känns väldigt ensidigt. Alltså finns det, du har ju ändå varit med lite grann, inte så mycket som hon kanske, men lite ändå i de här miljöerna. Alltså finns det ingen som kan tänka kritiskt inför såna här sändningar och såna här, alltså speciellt vilka gäster hon tar in och så?
Nej, vet du vad? De anser att det här är människor som, de tycker att det här är mångfald på riktigt. De tycker att det här är som det ska vara. Och i deras värld så existerar egentligen bara detta Sverige där alla är superpositiva till obegränsad migration och där liksom integrationen inte är något problem och där man ska jubla över feministisk snöröjning och där man liksom aldrig egentligen ska ställa krav på människor och där det finns alla människors lika värde. Och det är här deras världsbild, de lever ju i så pass isolerad filterbubbla att de förstår inte ens liksom själva frågeställningen, är jag rädd. Utan de tycker att det här är normalt och det här är, ja, det är så här det ska vara. Sen de som då inte gör det många gånger är väldigt konflikträdda. Och också rädda om sina jobb och sina positioner. För de inser ju att sätter de igång och ifrågasätter så kommer de ganska lätt hamna i någon slags rasiststämplat fack. De kommer att bli betraktade som att de är trångsynta och antihumanistiska, antifeministiska. Och de kommer kanske finna sig bli omkörda av andra, de kanske inte får så roliga uppdrag. Och det finns ju massor med sådana vittnesmål. Jag har pratat själv med journalister på public service som har blivit ifrågasatta. Det har varit stela möten, det har varit ifrågasättanden av deras värdegrund. De har fått höra att så här kan man inte formulera sig. De har fått liksom, ja, de har sett sig liksom, de kanske inte blir inbjudna till olika mingel eller event. Nu är det inte så mycket under coronan, men de får inga roliga arbetsuppgifter. De kanske blir förflyttade till något tråkigt jobb. En del blir mobbade, andra vill liksom. Det har varit mycket sånt, och det här är sådana saker som inte kommer fram. Vi ser ju egentligen bara toppen på ett isberg av hur nyheterna väljs. Men bakom allt det finns ju politik.
Mm.
Och bakom allt det här finns en slags agenda där man hela tiden ska, man arbetar egentligen för den sittande regeringen. Och den här vänstervridningen och andelen miljöpartister på public service är ju väldigt hög, vilket man har sett i en ganska gammal undersökning vid det här laget, men det är inte så mycket som har förändrats.
Nej. Två tankar kring det här. Dels, jag vart ju i höstas vart jag inbjuden på ganska många public service event för att prata om USA och förklara republikanerna och Donald Trump, och det upplevde, vissa var suveräna, vissa programvärdar var jättetrevliga och väldigt liksom jätteschyssta. Jag ska absolut inte säga någonting annat där. Men däremot,
ja, men det är de,
ja,
det är
absolut.
De.
Men däremot märkte man i vissa frågeställningar när man satt i liksom sofforna så här, att utgångspunkten var alltid det här typiskt svenska, alltså de här svenska fördomarna, liksom dess djupaste rötter. Alltså man fick alltid börja i en försvarställning, så fick man arbeta sig fram därifrån och komma fram till kanske en liten poäng som gjorde att kanske republikanerna och Donald Trump blev begriplig. Men det gick inte att pang på bara säga liksom att självklart är väl, ska man kunna försvara sig om man blir attackerad. Det skulle aldrig gå att säga liksom, utan man får alltid börja i deras lilla hörn och sen så liksom arbeta en halvtimme framåt för att komma någonstans alls.
Ja, jag noterade att du blev inbjuden och att du fick prata om republikanerna och Donald Trump, och jag tror att de tog in dig faktiskt för att du ändå var lite kritisk mot Trump. Du var inte enbart positiv, du kunde liksom också säga vad du tyckte var fel, men sen hade de bara den bristen på människor som faktiskt var på republikanernas sida och som på något sätt uppskattar Donald Trump som president. Det är väldigt få av dem i den svenska offentligheten. Så du liksom, jag tror att du hamnade i en kvot där. Att, nej men, de kan inte så skamlöst som förra gången vid valet. Just när Carina Bergfeldt rapporterade, och vi återvände till det. Hur hennes hat och avsky mot Trump löser igenom. Och hur faktiskt också hela public service desperation när Trump väl vann presidentvalet, hur den lyste igenom och vilken liksom tryckt stämning det var, nästan på gränsen till gråt i liksom sändningen. Kommer du ihåg det?
Ja, jag minns. Verkligen.
De var så knäckta. Mm. Ja. Och Carina Bergfeldt var en av dem som bidrog väldigt mycket till. Alltså hon försökte inte ens vara saklig, utan det var väldigt mycket känslor och hennes egen personliga hållning till.
Ja, de har förbättrats lite i avseendet, för jag är glad och tacksam över att jag varit inbjuden. Men en sak till jag också tänkt på när det gäller de här gästerna vi pratar om, vi ska snart gå vidare till Sveriges Radio och lite annat som du skriver om.
Ja.
Men en sak till, jag menar, det man märker bland de här vänsterliberala, de vill ju ofta liksom lyfta fram den här de förtrycktas perspektiv, de utsattas perspektiv, minoriteternas perspektiv. Och jag tycker i grund och botten att det är en bra inställning, och jag är helt säker på att du har också delat den inställningen, men du skriver mycket om sex och sådana saker och liksom minoriteter och liknande. Men jag menar, här blir alltså, så i deras värld går det här ändå liksom, de lyckas inte göra det här med balans. Så jag menar, skulle du kunna på något sätt beskriva distinktionen mellan att lyfta fram minoriteter och liksom motverka förtryck och det här som alla är ensam är bra mot vad de gör? För det är ju det de tror att de gör, men ändå blir det på något sätt fel.
Nej, men de fostrar ju människor. De har ju någon slags fostrarfunktion inbyggd i sin rapportering som blir väldigt skevt när man då ska rapportera om nyheter. Och man ska till exempel bjuda in gäster. Därför att public service i allmänhetens tjänst, deras uppdrag är att de ska vara sakliga och neutrala, opartiska. Men också att de ska representera mångfalden av åsikter. Men om de nu bestämmer sig för att lyfta och gynna en minoritet av något slag, vad det nu är. Så ibland så får deras fostrargärning skiner igenom och tar över och gör att på något sätt att den här minoriteten blir som att den är viktigare än allt annat. Och att man måste sympatisera med kanske en viss åsikt, vilket också är helt fel, för det måste man inte. Bara för att det är en minoritet så betyder inte det att den här minoriteten alltid har rätt eller allt den står för är korrekt. Men då har liksom på något sätt public service slagit fast det inofficiellt eller mellan raderna eller hur det nu är, och basunerar ut det som att det här är den enda sanningen. Och det är där det blir fel, för att hade de varit ett privatägt eller ett fritt medium eller whatever, då hade det varit så här, nej, men det här är eran agenda och det här är ni, vad ni tycker. Men just när man är en statlig skattefinansierad verksamhet och en stor plattform, medieplattform, så måste man ha, då måste man verkligen vara trogen det uppdraget, och det är det som blir så fel. Och det är därför som medierna också är diktatorers och totalitära staters bästa verktyg och bästa kollaboranter, för att det är med deras hjälp som man kuvar, domterar, styr, hjärntvättar, tvingar, fostrar folket. Mm. Och det är det som är så obehagligt med public service fostrarfunktion. Den tycker jag är nästan mest obehaglig av allt, att man liksom har någon slags lite så här förmäten näsan i vädret attityd gentemot människor, att man sätter sig över dem trots att man egentligen ska vara på folkets sida.
Mm. Vi kan avrunda just det här med att säga att det skulle behövas ett konservativt alternativ till Carina Bergfeldt-Trov. Det skulle vara något om man inbjöd sådana som, ja, har ett helt annat perspektiv på det här. Men vi går vidare till nästa exempel du tar upp, och det är från Sveriges Radio och det är P3 Guldgalan, och då är det en artist som heter Yasin som har fått en utmärkelse, och jag kan inte så mycket vare sig om det här priset eller om honom, så berätta kort hela storyn här.
Ja, alltså de har till och med P3 själva fått nu kritik av ledande socialdemokrater som tycker att det här är förfärligt. Och jag kan tycka att bara det att man faktiskt sitter i häkte misstänkt för ett grovt brott.
Berätta, jag vet inte vad det handlar om. Vem är Yasin?
Yasin är en rappare från Rinkeby som har somaliskt ursprung och som sitter anhållen, häktad för misstänkt för ett grovt brott som går ut på att han har kidnappat tillsammans med andra en annan artist. Men redan tidigare var han misstänkt för mord eller hur det nu var, och jag vet inte exakt, men det är liksom gäng som rör sig med droger och skjutningar och kidnappningar och våld. Mycket stort våldskapital, också någonting han faktiskt rappar om. Jag har lyssnat en del på hans musik och det är mycket Aina och det är liksom det här går jag och han poserar med vapen och sådär. Så att det är liksom någon slags, man hyllar en våldsam livsstil med kriminella gäng som i väldigt mycket går ut på att det är unga män från, med rötter i Mellanöstern och Afrika som skjuter ihjäl varandra i olika droguppgörelser i princip. Om man nu ska sammanfatta det lite enkelt. Mm. Naturligtvis är verkligheten mer komplicerad än så, men om man bara liksom ser det lite utifrån.
Och han har fått ett pris alltså. Fortsätt. Mm.
Men han är också artist och han gör musik och han har haft många spelningar på Spotify och sådär. Och han har blivit då nominerad och nu också framröstad eller utvald eller fått årets pris som årets artist i någon kategori som, strunt samma, det är bara detaljer. Men att han, så här är det, man har ju då fått anpassa den här prisutdelningen eftersom han faktiskt sitter häktad. Så man har inte kunnat ge honom pris, utan man har gjort, P3 har gjort någon konstig abrovink som har gjort att andra också artister har känt sig besvikna i hur det här priset har delats ut, och det diskuterar de faktiskt på radion idag. Jag kan inte påstå att jag hänger med i exakt alla turerna där, men jag vänder mig snarare mot att det här att man faktiskt ger pris till en misstänkt grov kriminell individ och på det sättet också normaliserar våld, kriminalitet, en livsstil som står utanför samhället, där man i princip accepterar att så här får det gå till. En ung man som faktiskt begår brott, att den personen ges, att samhället tycker att nej, men det är okej. Samtidigt som man tar avstånd väldigt kraftfullt från andra personer som då inte är utländska utan som är svenskar som begår brott eller misstänks för brott, där de, till exempel Torsten Flink som blev diskvalificerad från Melodifestivalen för att han hade, nu kommer inte jag ihåg exakt vad han hade gjort, men det var någonting, han hade väl begått något brott också. Mm. Eller misstänktes för någonting. Och de här mustasch, något annat band som hade blivit utpekade för att ha betett sig på något sätt som var olämpligt, de tog man också avstånd från. Och sen har vi inte minst en sån som Paolo Roberto som hängs ut överallt som den största kriminella personen trots att han egentligen sen frias från brottsmisstankar. Eller om han betalade böterna, jag minns inte, men för att ha köpt sex. Och det här blir så, liksom, det blev ju sånt enormt drev som man också i public service då hakade på givetvis. Och att man pekar ut vissa människor medan andra accepterar man och till och med ger fina priser till. Man hyllar dem.
Ja, på grund egentligen bara för att de är utländskt påbrå. Det går inte att koka ner det till så mycket annat. Och gärna talang också, men liksom, det hade ju inte räckt utan det är förmodligen kombinationen. Och...
Talang och talang. Alltså, ja, de här rapparna, de är ju ganska sig lika på olika sätt. Jag kan tycka så här, sitter man häktad för ett grovt brott så bör man överhuvudtaget inte kunna bli nominerad. Har man blivit nominerad och hamnar i häkte, då bör den nomineringen tas bort. Mm. En person som sitter frihetsberövad misstänkt för att ha kidnappat en annan, misstänkt för att ha deltagit i grova kriminella aktiviteter, den personen ska inte kunna vinna ett pris och framförallt inte via public service. Alltså det är för mig någonting så bizarrt att det här har skett. Det visar faktiskt en total uppluckring av allt som heter etik, moral, normalitet. Hela det här samhället håller på och faktiskt krackelerar, anser jag, i sina grundvalar. Och framförallt så sänder det ut signaler att det är faktiskt fritt fram att begå brott, vilket är fullständigt förödande för ett samhälle.
Ja, verkligen. Det tredje exemplet av det är alltså rapportering från Vetlanda, och där var ju den här utländska mannen då som gick omkring med kniv och högg människor i vilt, och du kritiserar helt enkelt rapporteringen därifrån.
Ja, alltså rapporteringen från Vetlanda. Jag var själv i Vetlanda förra veckan och pratade med många människor. Det är ju en stad som inte mår särskilt bra, vilket inte är så konstigt. Därför att ett sånt här dåd skakar ju om en ort där många känner varandra. Det är 27 000 personer som bor i Vetlanda, men det är fortfarande en mindre ort. Och ja, folk vet vilka alla är och så. Och då väljer SVT att fokusera på en socialdemokratisk politiker som hävdar att oron i Vetlanda handlar om att högerextrema grupper, citat, får allt större utrymme eller syns mer. Och exemplet hon säger är att en 70-årig kvinna fått en knuff av en, ja, någon slags högerextrem individ för att hon hade kanske ifrågasatt vad de höll på med. Och det här lyfter den här kvinnan som en stor grej, och det gör SVT en stor grej av på en artikel. Och sen pratar med ett par pensionärer som menar på att i Sverige finns det inte utrymme för hat och hot. Men de säger inte uttryckligen att de är rädda för någon högerextrem grupp. Men man lyfter upp det här återigen för att slå fast att narrativet i Sverige är egentligen att det största faran och hotet för Sverige är att svenskarna tycker att Sverige ska vara svenskt. Att nationella känslor, att man står upp för sitt eget land och att man tycker inte att kriminella män utan asylskäl ska få gå omkring och härja i en bygd. För det är ju det som faktiskt oroar folk i Vetlanda. Det är inte att det kommer någon blöj nazist kanske dela ut ett flygblad. För de skapar inte den typen av oro som de här afghanerna, araberna, vad det nu är för människor skapar.
Gärningsmannen var afghan, kan sägas, bara betona det. Mm.
Exakt, den misstänkta gärningsmannen afghan. Mm. Det är människor som till och med faktiskt invandrarna själva. Jag intervjuade en kille från Syrien som har bott i Sverige sedan 2014 ungefär. Och han menade på att Sverige borde inte ens sätta de här människorna i fängelse i Sverige. Han menade på att de borde skickas hem på en gång. De har ingenting här att göra. Och han berättade också att han kände en rad människor, alltså invandrare, som befinner sig i Sverige illegalt utan uppehållstillstånd och utan egentligen anledning att vara här. Men att man har ingen som helst koll på dem. Han menar också på att det kommer en massa muslimer till Europa för att predika islam helt enkelt. Och med ambitionen att bygga någon slags kalifat. Och han förstod inte heller varför inte Sverige har bättre kontroll. Men det är liksom detaljer. Och många, jag pratade med unga tjejer som känner sig oroliga. Som blir tafsade på av invandrarkillar.
Men det intressanta är det, alltså SVT, de vill framställa det hela som att folk i Vetlanda, de är rädda för att de här högerextremisterna som nu har kommit in för att skydda de civila, antar jag. Och medan sanningen är att de du pratar med, vanliga Vetlandabor, nej, de är inte rädda för de högerextrema, utan de är rädda för, ja, men människor som den här 22-åriga afghanen.
Exakt, människor i Vetlanda är rädda när de går ut för de är rädda att få en kniv i nacken. Och de är inte rädda att de ska få en kniv i nacken av en svensk högerextremist. Utan de är rädda för att de ska bli rånade, få en kniv i nacken eller bli sexuellt utsatta av en misslyckad integrationspolitik i form av män som uppehåller sig i Sverige och säljer droger och gör ingen större nytta, kanske lever på bidrag. Alltså folk som knappt kan svenska, den här afghanen som höger, han kunde ju knappt svenska. Han hade inte lärt sig, han var, hade misslyckats med att skapa sig ett liv i Sverige. Och den typen av existenser går det tal på dussinet av i Sverige. Det finns ju massor av sådana män och vi har ju också sett väldigt mycket av våldet som har drabbat Sverige. Det är inte högerextremisterna. Anna Karin Lernhede i Kungälv mördades av en flykting nu som, eller ett så kallat ensamkommande barn vars ålder man inte kunnat fastställa. Han skulle råna henne på en mobiltelefon som var gammal och trasig. Högg henne till döds, en 56-årig kvinna. Det våldet drabbar Sverige. Kjell Gislaved som försökte stoppa ett bråk på en restaurang höggs ner, dog. Det är Hilda i ett soprum i Norberg tror jag, som huggs ihjäl av en afghan som försöker råna henne för att han inte har pengar. Det är knivhuggningar och det vittnar polisen om också. Är det knivar så är det afghaner. Naturligtvis handlar det inte om alla afghaner. Det finns ju jättemånga skötsamma afghaner. Men de afghanerna som syns i den här brottsstatistiken, de är ett problem. Men SVT pratar inte om de här problemen. De intervjuar inte de här tjejerna som jag pratat med som berättar om hur de omringas av killar och blir kladdade på och hur obehagligt de tycker det är. De pratar inte med de här kvinnorna utanför Willy som går med sin kundvagn och säger att de inte längre går ut på kvällen för de känner sig otrygga i Vetlanda. De går inte ut och pratar med de anställda på pressbyrån som är tvungna att låsa in sig på lagret för att de känner sig hotade. Eller med receptionisten på hotellet på torget i Vetlanda. Där det kommer in en påtänd utlänning och försöker hoppa in över disken och har kniv. Vilket polisen har då förnekat. Men de ögonvittnen såg det. Det rapporterar inte SVT om. Därför att det här är återigen en vilja att skapa ett narrativ. Att de problemen som Sverige har är någon slags rasism. Att det stora problemet är att svensken är rasist. Och det är så lögnaktigt.
Mm.
Det är så fult.
Men det är inte bara, om jag får skjuta in där, det är inte bara lögnaktigt utan det är också genomskinligt. Därför att idag så har vi en stor, inte en majoritet men en stor andel svenskar har upplevt de här problemen personligt och på nära håll. Alltså det är inte bara några stycken utan det är många som helst. Så att, det måste ju betyda att de här som på något sätt bara vill få det här att handla om narrativ, att det här bara handlar om att det är rasistiskt att tänka sig och så, de lever absolut inte i den här verkligheten. Och det är okej att vissa inte gör det, men är man rik så vill man ju inte göra det. Liksom. Men liksom ingen på public service verkar ändå leva i den här realiteten.
Nej, och de som har också kanske velat göra mer sanningsenliga reportage, de blir ju avskräckta från det. Deras chefer säger att nej, det går inte, du kan inte prata om det. Och just det har jag pratat med flera stycken journalister på just Sveriges Radio om. Där de har sagt att de har velat kanske göra för flera år sedan i hedersperspektiv och i hur liksom... Ja, hur den här daltandet med de här män med olika hederskulturer och där man faktiskt har en väldigt snedsyn på kvinnor och rättigheter och jämställdhet och homosexuella och velat skildra liksom det. Vad händer med vårt demokratiska Sverige när de här extrema åsikterna blir allt mer förhärskande liksom? Mm. Men då får de inte det, därför att det anses gynna rasismen och jag tror att det blir mer och mer påtagligt och mer vad ska man säga, ohållbart den här situationen, det som vårt public service håller på med.
Mm.
Och det jag reagerar på, det var därför jag skrev den här texten också, därför att jag blir så trött. Jag tänker så här, hur länge kan det här pågå? Alltså att ingen innan det faktiskt inte längre verkligen inte håller.
Nej, men förtroendet underminerar sig också. Men det får mig över till min sista fråga här då. Idag så har Olle Wästberg, han är med i Liberalerna, han har skrivit en artikel på DN Debatt och där handlar om att man måste ta hotet mot medierna på allvar och public service inte minst. Alltså man måste värna och skydda public service, för nu är det prat inom, jag tror inte att det är så mycket Sverigedemokraterna, men i alla fall inom KD, inom SD och inom M, om att reformera public service, att slimma public service. Och alla som jobbar där betraktar förmodligen det som ett hot såklart, och Olle Wästberg ställer sig då på deras sida. Men jag menar, vad han och många andra med han då, inte bara han, men inte verkar förstå, det är att det är verkligen vänsterpräglat public service, och det är därför vi som är på högersidan kräver alltså någon form av reform. Det handlar inte om att vi vill nedmontera allt och liksom att allt ska vara en privat marknad, utan det handlar om att det fungerar ju inte, det är ju inte public service. Det är det som är liksom nyckeln i kritiken, att det här är inte objektiv journalistik. Det är liksom den kritiken som de här inte verkar vara kapabla att ta till sig.
Nej, det är inte objektiv journalistik och det är inte heller hederlig opinionsbildning, och det är på grund av den här ohederliga opinionsbildningen som Sverige har de här problemen som vi faktiskt har. Därför att om man hela tiden rapporterar lögnaktigt om saker så kan människor inte få en rättvisande bild om hur det faktiskt ser ut. Till exempel att det under 2020 invandrat ett helt Umeå till Sverige, 82 nästan 83 000 personer, trots att vi har haft en coronapandemi och trots att man säger att man har en av de restriktivaste reglerna i EU i migrationspolitiken, så är det ändå 82 000 individer som Sverige har växt med. Det är enorma mängder människor, men det här rapporterar man inte i medierna på ett rättvisande sätt, så att människor ska förstå att jaha, det är de här politikerna som vill att vi ska fortsätta ha det så här. Det är de här politikerna som bidrar till nedmonteringen av samhället, som gör att det blir ekonomiska orättvisor, som gör att vi måste betala mer skatt, jobba mer, försörja allt fler. Allt färre egentligen försörjer allt fler. Och det här som gör också att kanske sjukvården inte räcker till och att allt det här blir väldigt belastat med polisen och räddningstjänst och alltihop. Så att jag menar, man får liksom inte en rättvis bild. Och vad Olle Wästberg skriver såg jag var så här att det här hotar de fria medierna, och att han kallar public service för fria medier. De är inte ett fritt medium, de är ett statligt kontrollerat medium. De är en propagandaplattform. Det är väldigt viktigt. De fria medierna, det är de medierna som utmanar den här konsensusåsikterna. Alltså fria medier då som vi brukar kalla för alternativa medier, men som jag har valt och många med mig kallar för fria medier, därför att det är egentligen de medierna som är fria och som rapporterar utan att hålla sig väl med makten och som kan kritisera systemet som har skapat de här problemen i Sverige.
Sen har han väl rätt med att public service är ju fri från partipolitiken, men det är att de är ju inte fri från det här vänsterliberala liksom tänkandet som genomsyrar allt. Det är det som är liksom kruxet. Det är liksom visst, de är
fria. Men de ska vara fria från partipolitik, men de facto är de inte det, därför att de ger fördelar till den politik som de sympatiserar med. Och de journalisterna vars politiska åsikter korresponderar med de sittande politikerna, med maktetablissemanget, vilket i princip verkar överensstämma i 99% av fallen. Och de som inte överensstämmer, de får inte uttala sig. Men då gynnas de ju hela tiden. Man ser ju det, hur det är i till exempel direktsända nyhetsprogram när man har tagit in två personer. Men säg att man tar in Anders Lindberg och vad vet jag, Ivar Arpi. Ja, men då är ju liksom journalisten på Anders Lindbergs sida. Då är det han som har tolkningsföreträde för att på något vis skildra en situation. Och då blir liksom då den andra personen i opposition. Och så är det ju hela tiden. Om man tar Sverigedemokraterna som ett exempel. Det partiet kan aldrig, eller representanter för det partiet, eller det partiets politik kan aldrig i public service skildras som bara sakligt att så här är det, utan de måste hela tiden pekas ut om att de är suspekta och de är speciella och de är inte kloka och de vill si och så. Man har liksom redan från början brunmålat dem, misstänkliggjort dem. Och hur ska då vanliga människor som inte har tid att sätta sig in i medier, som kanske inte orkar riktigt och som bara slår på tvn lite hastigt och som får in det här, hur ska de någonsin egentligen kunna förstå att nej, men det här är ju en väldigt tillrättalagd bild. Det här är ett skapat narrativ för att vi ska förmås att tänka i vissa banor. Mm. Och som hur man utnyttjar politiska händelser, där skulle vi kunna göra ett program till att prata om. Nu har vi pratat jättemycket om det här, men där man till exempel använder vissa Jag kan ta det första exemplet, det är ju Alan Kurdi, den flyktingpojken som bilderna på spret, som hade drunknat och som låg på stranden. Den bilden utnyttjades ju enormt mycket som ett politiskt slagträ. Medan när andra sen ska använda sig av politiska händelser, som till exempel i Vetlanda, och som jag vet att Sverigedemokraterna ville ha en annons i Jönköpings-Posten med anledning av den här händelsen i Vetlanda. Den annonsen sades nej till av tidningen, därför att då ansåg man att nej, men ni vill bara utnyttja en politisk händelse för er politik. Men Socialdemokraterna kan utnyttja politiska händelser hur mycket som helst. De har ju liksom fritt spelrum i princip i alla tidningar, därför att de är betraktas som normaltillståndet. Och det andra kommer ju, så länge vi har den här politiska kartan i Sverige, betraktas som en opposition som ska betraktas som någonting suspekt. Inte som en normal opposition. Så långt har den här polariseringen gått. Och det är public service extremt skyldiga till att det har blivit så.
Ja, finns det någon
Och
väg
det har
framåt?
jag problem med.
Ja, finns det någon väg framåt då? Alltså, liksom är lösningen att avskaffa public service, att slimma public service,
Ja.
eller går det att reformera public service på ett sätt som gör att det faktiskt blir balanserat och rättvist mellan, ja, det liberala Sverige och det nu framväxande konservativa Sverige?
Jag tror att vi behöver få fler medier, fler, alltså fristående fria tv-kanaler och egna plattformar, så att man utmanar den här statskontrollerade egentligen medien, även om den kallar sig själv som att den inte är det, så är det de facto det. Jag tror också att man skulle behöva lyfta nyhetsrapporteringen på någon slags fristående aktörer, men även TV4 som inte är public service lider ju av exakt samma värdegrundssjuka, så de är inte ett dugg bättre. Jag tror att man ska. Jag tänker så här, jag vill ha kvar public service av den anledningen, alltså vissa delar av det, inte så som det är i nuvarande form. Framförallt ska det inte vara skattefinansierat, men jag tänker att de har ju en del bra grejer, en del bra dokumentärer, de kanske har vissa bra naturprogram, det finns lite så här historiska program, det finns lite så här torrt och sakligt, sånt som man ändå gillar som inte är genomkommersiellt. Det kan man ju liksom tycka om. Men nyhetsrapporteringen och deras opinionsbildning, den borde läggas ner helt och hållet. Därför att den har fullständigt tappat all relevans och har blivit just som en propagandamegafon bara.
Ja, jag
Så
hänger.
någon sorts kompromiss kanske, att man har kvar vissa delar av public service, just ja, en del mer så här klassiska delar utav det som inte är politiska, och sen resten får helt enkelt göras om så att den blir representativ för Sverige.
Okej, men tack så mycket, Katarina Janouch.
Ja, men tack Ronny.
Det var avsnitt 1290 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Amerikanska nyhetsanalyser är podden som ger det perspektiv som svensk media inte förmedlar. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Thank you.